Snart dags för världsmästerskap i goalball i Sverige. Och så kollar vi vidare på vårens mode. Det är något av innehållet i Radio SRF vecka 21. Jag heter Joakim Kohlman. Men vi ska börja med att berätta att i dagarna så skickas broschyren om krisen eller kriget kommer ut till 4,8 miljoner hushåll i Sverige. Broschyren tar upp hur medborgarna kan förbereda sig inför en kris när inte samhället fungerar som det brukar med vatten, mat, värme eller kommunikationer. Oavsett vad det är som har orsakat krisen. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som ger ut det här materialet och man kan läsa broschyren på myndighetens hemsida krisberedskap.se. Dessutom kommer den att skickas ut som punktskrift till alla som är registrerade som punktskriftsläsare hos MTM. Och om krisen eller kriget kommer kan också streamas eller laddas ner från Legimus från och med nästa vecka. Världsmästerskapet i goalball börjar snart i Malmö och det är det största mästerskapet i en synskadesport som någonsin har hållits i landet. Arrangörer är FIFH, Föreningen Idrott för handikappade, och där är det bråda dagar inför VM. I deras hemmahall var det i måndags inte bara medlemmar som tränade som vanligt, utan korridorer och hallar myllrade av människor. De hade kommit för att de kan tänka sig att jobba frivilligt som funktionärer under mästerskapen.
Och här i FIFA-hallen i Malmö, det vill säga föreningens egna stora hall med mängder av träningsutrymmen, finns det också ett café, och i det som är varmt och kvalmigt så har det samlats kanske en 30-40 personer som är beredda att rycka in. Namnlistor skickas runt, man antecknar sig och scheman kollas på vem som ska göra vad redan nu.
Som ska jobba under det här arrangemanget i olika grupper. Det är därför vi måste organisera så att grupperna får träffas gruppvis, så att säga. Så att vi ska försöka här och dela upp er var ni ska helt fysiskt befinna er under den här informationen. Då ska vi se här, gruppen som jobbar med biljettentré och infodisk.
Bredvid står, vad heter du?
Jennifer Eriksson.
Mm. Och du heter?
Mikaela Jönsson.
Ja. Och ni är här för att ni vill frivilligt arbeta för goalball-VM, förstår
jag? Ja, precis. Jag vet inte så mycket om det, men vi hade en föreläsare som var med, och eller han är med och spelar, som pratade mycket om det här arrangemanget, och det gjorde mig väldigt nyfiken på att vara med och se vad det är och hur man kunde hjälpa till bakom kulisserna. Mm.
Goalballkunskaperna är, och erfarenheterna är inte jättestora, de andra?
Nej, jag har kollat lite på tv, men jag är jätteintresserad av idrott och även om parasporter eller generellt, så att jag tänker att jag jättegärna vill hjälpa till.
Vad vill ni göra? Eller vad ska ni göra?
Jag vet inte vad jag ska göra, och jag har inte varit volontär på ett stort arrangemang innan, så att jag är nog här för att någon ska säga till mig vad jag behövs, helt enkelt, och så gör jag det. Alltså, om vi känner att vi kan göra det så ställer vi upp i princip vad som, tänker jag.
Inne på det förhållandevis lugna föreningskontoret hittar vi Peter Björkstrand som är tävlings- och projektledare för VM. Han har lång erfarenhet av goalball, både som lagledare och arrangör av stora tävlingar. Men det här, säger han, är större än vanligt.
Ja, alltså, dels såklart storleksmässigt då, i form av att det kommer 28 lag från 19 olika nationer hit. Det är uppemot 300 spelare och ledare som är med och är aktiva under tävlingen. Men den största skillnaden är väl möjligen att lagen är här i 11 dagar. Till skillnad från 3 dagar när det är vanlig tävling. Vilket ställer helt andra krav på logistiken runt omkring, såklart. Så det här är stort på alla sätt.
Ja, de ska ha någonstans att bo och de ska ha någonstans att äta. Och det är någon som ska se till att transporter fungerar. Ja, vad är det mer?
Ja, det är bland annat det såklart, men det är så mycket annat också. Det finns en helt annan logistik kring att man ska dressa arenan i form av banderoller och flaggor och allt vad det är. Det är en säkerhetstänk som är utan dess like, kan jag säga. Helt andra säkerhetsförutsättningar än vad det är på en vanlig tävling. Där man måste skilja spelare, ledare, publik och domare åt varandra. You name it. Det finns hur mycket som helst att tänka på. Mm.
Ja, här ikväll är det en stor samling med volontärer, vill säga frivilliga som inte nödvändigtvis har någon erfarenhet alls av att arbeta som funktionär. Hur viktiga är de i sammanhanget?
Varenda volontär som hjälper till här är en väldigt viktig pusselbit för att få hela evenemanget att gå ihop. Sen har de såklart olika roller och därmed också rekryterade för specifika uppgifter med erfarenhet och sådär. Det finns enormt många olika poster att besätta med folk, så att vi räknar med att ha ungefär 100 volontärer och funktionärer igång varje dag under de där 11 dagarna då.
Också i andra delar av FIF-komplexet pågår utbildning av funktionärer och frivilliga. Vi ska ta en titt in i själva FIF-hallen där så många goalballtävlingar har spelats genom åren. Och så här pågår det aktivitet.
Skulle bollen förlämna, komma ut här mellan 6 meter som mittlinjen, då är det boll över. Men det säger domaren också. Och då är det inte där den ska puttas utan där bort. Små detaljer som ni kommer att få reda på, ni som ska vara aktiva dumma. Likadant om man är så här att räddar genen ett skott, så har laget 10 sekunder på sig att skjuta bollen över mittlinjen. Om inte bollen är ut. Och ibland passar de varandra mellan spelarna. Och ibland så kan passen bli misslyckad eller tiden går. Och då stresskastar man ut bollen istället. Ut med den över sidlinjen. Och då är det också pass out, ball over. Då är det motståndaren som kan få. Det är små grejer som ni kommer att lära er under tiden.
Här pågår utbildning av matchfunktionärer. Längs väggarna är det fullt av folk som tittar på för att lära sig hur man är funktionär. Under ett guldbollmästerskap.
Det är VM och det är superviktigt att det alltid fylls på positioner.
En nyhet är att man tar inträde till VM. Normalt är det gratis att gå på guldboll, men nu kostar det. För en endagsbiljett får man betala 100 kronor. Vi hör Peter Björkstrand igen.
Så är det. Och det är ju naturligtvis eftersom ett VM är ett VM och det i sig är tillräckligt lockande och attraktivt för att kunna locka publik. Och sen är det ju så att om man tar en entréavgift, en väldigt modest entréavgift för den här höga nivån av underhållning som vi pratar om, plus att man då kan, det ingår då möjlighet till viss syntolkning och så vidare. Som också kostar pengar. Så den här lilla summan som det i sammanhanget är, som man betalar i biljettintäkt, gör ju ändå att vi kan sätta lite guldkant på arrangemanget. Och det är såklart bra. Men framförallt är det ju frågan om att framstå som ett seriöst idrottsevenemang. Det är inte ett handikappidrottstävling liksom, utan det här är ett VM. Och VM arrangeras inte allt för många i Malmö i någon sport. Och nu har vi äran att vara en av dem som faktiskt gör det.
Här om året så var det ju en ekonomisk kris här på FIF som gjorde att många fick sluta sin anställning, helt enkelt. Det är färre anställda här som normalt brukar arrangera tävlingar. Då fanns det en farhågor om att det skulle bli svårt att arrangera så här stora mästerskap. Ja, vad står ni idag?
Nej, men det är klart att vi går ju på knäna rent personalmässigt för att genomföra det här evenemanget. Nu är jag ju projektanställd här under det här halvåret för att genomföra tävlingen som en spindel i nätet. Och det är jag som jobbar heltid med evenemanget. Sen är det väldigt många andra här som drar väldigt stora strå till den stacken såklart. Även om den vanliga verksamheten också ska pågå. Så att det är klart att det är pressat. Men det är då det är tur att vi har alla de där volontärerna och funktionärerna.
Så är vi hjärtligt välkomna då den andra. Och sen resten av tiden på EM. Är ni välkomna? Så har det nu så bra ut i värmen.
Det är samma.
Nu syns det hörs. Det är bra. Tack ska ni ha.
Ja, här har volontärer och andra strömmat genom hela hallen här för att få några slags preliminära uppfattningar över vad som ska göras och vem som ska göra vad. Mikaela och Jennifer som vi träffade lite tidigare, ni hade ingen riktig uppfattning om vad ni skulle göra. Har ni det klarat nu?
Ja, nu blev vi tilldelade och var volontärer i uppvärmningshallen och har koll på vilka lag som kommer in när och sådär, så att uppvärmningen är fritt.
Mm. Ska ni jobba mycket under VM:et?
Jag ska jobba 2 dagar. Mm.
Jag kan bara vara med 1 dag. Men bättre än inget, tänker jag.
Vi hörde volontärerna Jennifer Eriksson och Mikaela Jönsson som till vardags är fysioterapeutstudenter. Vi hörde också Peter Björkstrand, tävlings- och projektledare för alltihop. VM i goalball spelas alltså i Baltiska hallen i Malmö mellan den 3 och 8 juni. Och reporter i FIFH-hallen, det var Mats Sundling på Skånes taltidning. Och en av de 6 som ska försvara de svenska färgerna under goalball-VM träffade jag på ett café i Saluhallen i Göteborg för några veckor sedan. Han elitsatsar både i goalball och friidrott samtidigt som han pluggar natur på gymnasiet.
Hallå, hallå. Mitt namn är Olof Ryberg. Jag är 18 år gammal och det kanske hörs, men jag bor i Göteborg. Jag är en goalballspelare och friidrottare. Jag ska kanske börja med att jag är synskadad också. Jag har en synskärpa på ungefär 10%. Men jag håller på då med friidrott och goalball. Och det upptar väldigt mycket av min tid. Bortsett från idrott så pluggar jag på LM Engströms gymnasium. Jag går andra året på naturlinjen.
Om vi börjar med goalballen då för att börja någonstans. Varför började du med goalball?
Det var via syncentralen som jag kom in i det. Jag började spela ungefär 2014 var det. Så det är 4 år nu ungefär. Och jag var med i en grupp med synskadade i min ålder. Lite äldre, lite yngre blandat så. Och de tog med oss för att testa på goalball då. Och jag tyckte att det var en fantastiskt rolig sport. Framförallt alltså, att hålla på med lagsport igen. För det har jag saknat rätt länge i mitt liv i och med att jag hållit på med friidrott väldigt länge. Så just den här lagkänslan och lagsammanhållningen har jag saknat väldigt mycket. Och jag kände att i goalballen så kan jag få det. Och jag tyckte även att de som var där och instruerade oss verkligen var väldigt, väldigt trevliga människor. Så jag kände att ja, men de här vill jag lära känna bättre och den här sporten vill jag lära känna bättre.
Vad spelar du för position?
Jag flyttar runt rätt mycket. Beror också lite på vilka vi spelar med. Vi försöker att vara väldigt rörliga.
Vad är roligast då?
Back. För då får man ju mål.
Det är
nästan det roligaste. Nej, men det, jag tycker om att röra mig mycket på planen. Och man blir mycket mer mobil som back än som center.
Är det du är bäst på också? Eller?
Jag tycker det, ja. Återigen beror det på vilka jag spelar med faktiskt. Vi har en kille i Göteborg här, Nils Posse, som är fantastiskt duktig center. Så när han är med på planen så brukar han få sitta på centern och jag i back då. Men om vi spelar med lite yngre spelare så brukar jag gå upp på centern. Så det varierar jättemycket.
Och du är ju ganska duktig på goalball idag. Kan du berätta om ditt goalballspelande idag?
Mitt goalballspelande idag, jag är medlem och jag ska också säga lagkapten för ungdomslandslaget. Det är U19 då, så jag har 1 år kvar där. Och det vi siktar mot just nu, det är ett EM senare i år. Jag är även aktuell för VM-spel.
Att spela ett VM, det är ju ganska stort. Har du varit med i någon sån stor tävling innan?
Jag har varit med på friidrotts-VM. Sommaren 2017 så var vi i London. Och det var min mästerskapsdebut på seniornivå. Det var skoj, det var jätteroligt faktiskt. Det var London är en fräck stad och det är en enorm sportstad också. Så det var mycket folk på arenan. Och det var en fräck arena också. Det är ju gamla Olympiastadion som vi var på. Så det var en enorm upplevelse.
Du började med friidrotten före goalballen här. Hur gammal var du när du började friidrotta?
4.
Oj. och håller fortfarande på?
Ja, faktiskt. Det är, tror det eller ej, jag har inte tröttnat.
Vad är det för grenar framförallt du sysslar med?
Framförallt höjdhopp. Men jag håller även på med längdhopp och kortsprint på tämligen hög nivå, SM-nivå i alla fall.
Men om du var så ung när du började, var det liksom ett eget beslut att friidrotta eller var det någon förälder som tyckte att det var en jättebra idé?
Nej, alltså det var alla, delvis föräldrarna, men också jag har en äldre brorsa. Han är 1,5 år äldre än mig. Och han började med friidrott mer eller mindre. Alltså, ja. Han började hoppa i en liksom lite höjdhopp i en tjockmatta. Och då tyckte våra föräldrar att då ska ni testa på friidrott. Och i och med att storebrorsan gjorde det så gjorde jag det. Och sen var jag fast.
Men du tränar ju alltså då ganska aktivt både friidrott och goalball. Och så pluggar du natur på gymnasiet.
Exakt.
Hur hinner du med det?
Ja, mycket gäller att man får vara disciplinerad. Alltså varje minut man har måste utnyttjas. Framförallt tiden i skolan. Så att man inte sitter och sover på lektionen utan verkligen gör jobbet där. För ju mer man gör i skolan desto mindre har man med sig hem sen. För ärligt talat, hemma blir det inte jättemycket gjort i och med att direkt från skolan så är det till träningen. Träningen blir man tämligen trött av. Och sen när man ska komma hem och sätta sig och plugga då, det finns inte jättemycket energi. Men så man får vara väldigt disciplinerad och utnyttja den tiden som finns.
När hinner du med liksom ett vanligt tonårsliv?
Inemellanåt. Jag har en flickvän som också tränar friidrott. Så vi ses mycket där då, alltså i träningshallen.
Är det liksom en förutsättning för att det ska funka? Eller?
Ja, men nästintill så. För det man försöker se så ofta man kan, men det finns inte mycket tid. Så som ett uttryck, vanligt tonårsliv, det är någon gång i halvåret kanske. Det är jättesvårt att säga. Men det, jag trivs väldigt bra med mitt liv, ska man säga. Jag är absolut inte besviken. Så det,
men vad det, är det som gör det värt det då?
Ja, alltså idrotten skänker en små korta ögonblick av lycka. Små korta ögonblick när man, ja, detta kan låta klisché och så, men när man får känna sig oövervinnlig och oändlig, om man säger så. Och det, de små ögonblicken är extremt mycket värda. Det gör någonstans att man kan motivera sig att gå till träningen och så varje dag. Så det är små korta ögonblick, men ja.
Du pluggar ju ett ganska ambitiöst gymnasieprogram. Mm. Vad tänker du dig om framtiden?
Mm. Det är också en jättebra fråga. Jag har inte jättemycket planer, ärligt talat. Jag vet att jag vill efter gymnasiet så vill jag ha ett års vila. Testa på, jobba lite, få känna hur det är. Sen så har jag haft mycket funderingar fram och tillbaka till vad jag vill plugga, men jag har inte bestämt mig än.
Hur ser du på idrottskarriären framåt då?
Jag tänker fortsätta så länge det är möjligt. Både med friidrott och goalball. Jag tänker fortsätta med min dubbla satsning tills det inte går längre. Sen så kommer jag aldrig kunna leva på min idrott. Det har jag väl någonstans förstått. Men det går framåt även hos oss. Vi har, för någon månad sen så fick vi Sveriges första professionella golfbollsspelare, Fatmir Seremetti. Har börjat bli betald från Portugal.
Mm. Så är det något som du också drömmer om?
Det hade varit väldigt trevligt. Det hade varit fantastiskt trevligt att kunna ha en, eller att få en inkomst från sin idrott. Det är verkligen något jag skulle uppskatta. Sen, det kommer krävas väldigt mycket jobb för det.
Goalball som du håller på med, det är ju en väldigt synskadevänlig idrott eftersom den ju är skapad för det.
Men ja, exakt.
Hur funkar friidrotten när man ser dåligt?
Med lite eftertanke så fungerar det väldigt bra. Det är väldigt enkelt i och med att man har, det är ju bara jag mot mig själv. Man behöver aldrig vara inne och brottas med någon annan på en bana eller liksom, när jag tar min höjdansats då är det bara jag och ribban. Så jag behöver inte förhålla mig till någon annan människa. Vilket underlättar väldigt mycket.
Men hur funkar det liksom rent praktiskt med synen? Så jag tänker, hur vet du till exempel var höjdhoppsribban är så att du hoppar i rätt tid och så?
Mm. Känsla och repetitioner. Det sägs ju att det tar 10 000 timmar för att bli bra på någonting. Och det för oss synskadade så tror jag att det gäller lite ytterligare några till timmar. Men lägger man ner dem så blir man väldigt bra.
Vi måste såklart prata lite mer om det stundande VM:et. Vad ser Olof till exempel fram emot allra mest?
Det kommer vara en jättemäktig upplevelse. Förhoppningsvis mycket folk på arenan. Och så. Men framförallt så det är spelet som är det roliga. Och det blir extra roligt under ett VM för att då är det de bästa lagen i världen man möter. Vilket gör att det blir goalball på en helt annan nivå än vad man kan få någon annanstans. Så spelet kommer bli det absolut roligaste. Sen så kommer det vara allting runt omkring ger ju extra boost till det. Det blir sån... Jag får gåshud bara jag tänker på det här lite talat. För det kommer bli sån underbar känsla.
Hur tror du att det kommer att gå för Sverige då?
Vi har målsättningar att ta medalj. Och det har vi absolut möjlighet att göra.
Är Sverige tillräckligt duktiga för att det ska kunna räcka ända till ett guld?
Ja, det är vi. Vi är... Framförallt vår styrka, det är vår samspelthet. När vi jobbar som en enhet, som ett lag, då är vi uppe och fightar som guldmedaljen.
Det sa alltså den 18-årige göteborgaren Olof Ryberg, en av sex spelare som representerar Sverige i världsmästerskapen i goalball i Malmö. Den 25 maj börjar den nya dataskyddsförordningen GDPR gälla. Vill du veta mer om hur Synskadades Riksförbund hanterar dina personuppgifter? Läs mer på srf.nu/personuppgifter. Och vi ska fortsätta med vårens mode. Och den här gången är det dags för herrmodet. Och det bjuder inte på några större överraskningar i år. Linne Kvaj är fortfarande rätt och blott det är flott. Roland Praka är butikschef i en Malmöbutik och han börjar med att svara på om reportern Dodo Parikas behöver förändra något för att passa in i vårens mode.
Ja, det tycker jag väl inte egentligen. Jag tycker det är väl... Du är bra, snyggt, lite så här casual sportkläder idag.
Då ska jag beskriva att jag har det väldigt mycket blått utom en svart tunn täckjacka, en blå tunn jacka med dragkedja, en grön button-down-skjorta och mycket blått. Och det fick jag lära mig våren för ett år sedan, ja. Att då var det mycket blått. Hur ser det ut nu?
Jo, men alltså den blå färgen, nyansen, den är alltid stor. Däremot i år, det som vi ser har kommit, det är just den gröna nyansen. Det är bara lite ljusgrönt, men även lite mörkare grön. Så är den gröna nyansen faktiskt en nyans som är rätt stor i år, kan jag tycka.
Så då träffade jag extra rätt med skjortan då?
Absolut, den gröna skjortan kommer absolut sin rätt. Så att egentligen... Det börjar bli lite varmare just nu. Så det du har kunnat byta ut, det är ditt ytterplagg. Dunjackan mot en kanske en liten lättare kavaj kanske.
Ska vi gå och titta på någon?
Det kan vi göra. Här till exempel så har vi en väldigt trevlig grön. Liten robust i den bemärkelsen att det är en linnekavaj. Med utanpåliggande fickor som förstärker det här kavajintrycket. Fördelen och som en del kan tycka kanske en nackdel är att den skrynklar ju. Men det är ju dess look, så det är ingenting man ska stryka ut precis.
Och modellen, det har ju varit ganska korta, tajta. Mm. Det här ser lite längre, lite mer standard. Mm. Eller?
Det stämmer som du säger, det har varit rätt så nätt och det har varit rätt så kort och tajt.
Och nu?
Nu ser vi tendenser. Tittar man på en kavaj så blir det kanske inte det här jättetajta och det här korta, utan det får gärna vara kanske lite längre. Och en byxa, frontvecken, börjar leta sig tillbaks.
Alltså det som heter gubbbyxan när jag växte upp.
Exakt, ja.
Men hur ser byxorna ut längre ner då? Det har varit tajt och lite kort.
Ja, alltså det korta, det hänger kvar faktiskt. men inte där jättetajta. Vidden börjar komma tillbaks lite och man ser på väldigt trendiga byxor och även jeans så är det lite mer vid. Inte den traditionella 70-tals bootcutten.
Inte utsvängt.
Inte utsvängt utan mer rakt uppifrån och ner om man säger så är helt okej, va?
Hur är det med de här slagen som har funnits eller att man har vikt upp byxor?
Ja, vi har både byxor med slag och utan slag.
Och om du ska beskriva de övriga kavajerna här, vad är det för tyger?
Säsongens stora tyg, om man tittar både på skjorta och kavajer, är faktiskt linnekvaliteten. Både beige, grönt, blått. Har man inte det i sin garderob så tycker jag absolut man kan investera i det.
Och det här är hundtandsmönster, men det är alltså också linne?
Det är också en linnekavaj med en ljus botten med en liten beige hundtandsruta i.
Skjortorna då? Nu står vi bredvid en rejält blommig historia. Ja. Det hänger med.
Kanske till lite viss del. Det är väl lite olika från olika leverantörer.
I övrigt då, hur ser skjortorna ut?
Skjortorna har väl inte egentligen hänt så mycket med faktiskt, om jag ska vara helt ärlig mot hur det såg ut förra säsongen.
Och vad innebär det? Vad är det för kragtyper till exempel?
Det är allt ifrån button down kragar, alltså med, när man knäpper kragen med en liten knapp. Om man vill ha en lite mer dressad skjorta så har vi cutaway kragen där kragen då spretar iväg. Så att det är väl inga direkta så här som jag kan sätta fingret på vilken krage som är inne om man säger så. Liksom.
Men om jag ska sammanfatta av det du har sagt hittills så är det som sticker ut egentligen bara det att nu är det mycket grönt också, är det så?
Färgmässigt så är det väl den accentfärgen jag känner att det är den stora accentfärgen, det gröna faktiskt.
Mm. Beskriv, vad har du själv på det?
Jag har ett par svarta sneakers med en vit sula, svarta jeans och en grå, rätt så avslappnad skjorta utanpå med en button-down-krage.
Just det, utanpå, det har inte ändrat sig alltså. Det är fortfarande mycket utanpå.
Eftersöker man den lite mer avslappnade looken och du känner lite sportig så tycker jag absolut det är okej att ha skjortan utanpå.
Hur är det med ålder och kläder? Ni kör ju en lite mer klassisk, lite mer dressad stil här. Men i allmänhet, jag läste någonstans, var det Marcello Mastroianni, en gamla italienska filmstjärna, som sa att män över 50 ska inte ha jeans för de har ingen rumpa längre.
Ja, det kan jag väl inte riktigt hålla med om för det är väl efter individen. Så det tycker jag nog inte.
Men bär män i olika åldrar likadana kläder? Skiljer sig det du säljer till en 20-åring och det du säljer till en 40- och en 70-åring?
Ta en 70-åring så kanske den är lite mer dressad. Medan 20-åringen kanske köper lite mer slacks, alltså lite chinos kanske. Udda byxor tillsammans med en kavaj och så här. Men jag tycker att även den yngre generationen faktiskt börjar klä sig rätt så dressat.
Så alla är lite småkonservativa?
Faktiskt, på ett helt annat sätt nu än förr kan jag tycka att många yngre är lite mer medvetna om just det dressade modet.
Ytterplagg, då, även om jag nu inte ska gå runt i dunjacka längre, men vad finns det mellan dunjacka och kavaj i ytterplagg?
Det har kommit en hel del tunna rockar till exempel. Vi har en väldigt trevlig variant med ett litet halvfoder invändigt om man säger. Annars är den väldigt avskalad. Finns både en ljus beige bomullskvalitet och en lite mörkare marinblå bomullskvalitet också. Då.
Det där känns som det som kallades poplin när jag var barn.
Mm.
Och den är kort i modellen,
det är så kort i
lite 60-tal.
Faktiskt, så den är ett alternativ. Sen är det lite, har fått in en del jackor som är lite mer cargojackor kan man säga. En jacka som går lite över rumpan med fickor fram till, både upp till och ner till. Vi har någon marinblå, vi har någon grön, fin grön, väldigt tunn. Annars ytterplagsmässigt, mocka. En halvlång mockajacka med knäppningar fram till. Så det blir en kombination mellan ytterplagg, lite kavaj, ett klassiskt plagg som faktiskt återkommer tycker jag varje säsong.
Hur är det då? Vad är alltså omöjligt att ha på sig idag? Finns det?
Nej, man kan ta, jag tycker man ska titta runt och det är precis som jag tror den internationella köken. Det speglar lite hur världen ser ut, att man reser och fart, man hämtar inspiration från alla världens hörn, och det gäller lite med modet också, från stora modehus till små märken, men att man skapar sin egen stil. Så att...
Men du säger att allt går. Vad är modets motsvarighet vid bränd falukorv med kallpotatis?
Det finns ju vissa, kanske vissa saker. Min personliga sak, jag tycker ju aldrig man ska ha strumpor i sandaler till exempel.
Och det menar Roland Pråka som är butiksföreståndare i en klädbutik i Malmö. Bland sommarkläderna i butiken dominerade pastellfärger i olika kulörer. Och det var Dodo Parikas på Skånes taltidning som var reporter. Och det sätter punkt för veckans Radio SRF. Nästa vecka, ja då så tar vi och kikar på dammodet. Jag som står i studion, jag heter Joakim Kohlman. Jag hoppas att du får en riktigt trevlig helg och fortsätt att njuta av det härliga sommarvädret, för vi vet aldrig hur länge det varar. Du har lyssnat på Radio SRF, en podcast från Synskadades Riksförbund. Programmen kommer ut varje vecka, men vi sänder också direkt vid större händelser inom organisationen, såsom organisationsråd, jubileum och kongresser. Programmen kan höras på webben eller som podcast. Vi finns där du hittar poddar. Kontakta gärna redaktionen med tips, synpunkter och idéer. Du når oss via e-post till radio@srf.nu eller genom att ringa till vår telefonsvarare dygnet runt på 08 39 92 40. På telefonsvararen får du också gärna lämna insändare. Vill du skriva till oss i svart eller punktskrift är adressen Radio SRF 12288 Enskede. Vår telefonväxel nås på 08 39 90 00. Redaktör för Radio SRF är Joakim Kohlman. Ansvarig utgivare Håkan Thomsson.